Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 316. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Wiman.
Glad påsk.
Ja, just det. Glad påsk. Får man inte säga förrän efter långfredagen egentligen.
Nej, vi kanske släpper då får man inte säga något glatt överhuvudtaget.
Nej, precis. Vi släpper på den kristliga etiketten.
Det är rätt skönt att den tiden med. Jag är ju så gammal så att när jag var liten så var det ju bara massa sånt sorgmusik på TV. Du måste ju vara uppe. Jag badade det, Max.
Nej, men jag kan säga att i min ungdom så var jag ungdomstränare i Malbas och vi åkte ner till Tyskland med 3 busslaster ungdomar och över påsken. Och det var väldigt svårt att få hitta någon mat till alla de här ungarna på långfredagen, kan jag säga. Allt var stängt.
Ja, hur är det i Bohuslän? Där är det lite strikt på sina håll.
Ja, chartanismen är stark där. Lever ju framförallt ute på öarna då. Nej, så det var inte mycket att glädjas över.
Nog om påsken. Idag ska vi bland annat prata lite om Zlatan-statyn. Vi ska prata om MFF-damernas kommande premiärmatch i Division 1. Och härlagets nästa match som är borta mot Brommapojkarna. Men först så ska vi såklart skärskåda MFFs premiär.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Den allsvenska premiärmatchen 2023 mellan fotbollsföreningarna från Malmö och Kalmar visade med stor tydlighet att det är nya tider i MFF. Med förmenas Lasse Nilsens oklara status tänkte Henrik Rydström att anfall är bästa försvar. Och istället för hängslen eller livrem så var det kanske på sin höjd en knapp som höll uppe defensiven. Och ju mer man tänker på det här med en trebackslinje med 3 nya spelare där 2/3 då var Anton Tinnerholm och Gabriel Busanello. Och ett mittfält med Sebastian Nanasi och Taha Ali som någon sorts wingbacka och dessutom då Anders Christiansen, Stefano Vecchia och Isak Kiese Thelin på plan. Så kan man inte anklaga Henrik Rydström för att spela fegspel.
Dessutom kan man ju bara tillägga där att vi kallade ju det 3-5-2. Han spände ögonen i alla och hävdade att det var 3-4-3, att det var ännu offensivare.
Ja, men jag landar nog i att när man försöker vrida och vända på det, att det var ett 3-4-2-1. Så vill jag ha det.
Ja.
men emellanåt så tyckte jag det också såg ut som, i alla fall i offensivt, som en VM 1958-uppställning där alltså Sergio Peña droppade ner bredvid Derek Cornelius och sen så kommer ju Anton Tinnerholm och Busanello trycker upp och så sen så ligger Nanasi och Ali jättehögt upp på varsin kant och så innanför AC och Vecchia och så i mitten som liksom centralpunkten, den här femmannakedjan då, Isak Kiese Thelin.
Man kan säga liksom att Tinnerholm, det såg ut som att han hade lite svårt att förstå att han faktiskt var mittback mellan varven.
Alltså de fick ju inte jättelång tid på sig att förbereda sig på detta, om man har förstått saker och ting rätt.
Nej, torsdag då som de fick väl den första hinten, men då var det ju ja, där tränade de. Den fick vi ju inte, den stängde ju Rydström sent, alltså dagen innan fick vi reda på att den träningen bara var öppen i 15 minuter. Och den genomfördes ju också i ösregn, med en sidogrej, för sig spelar inte så stor roll. Men i alla fall, det säger ju någonting om varför han valde att ganska hastigt stänga den här träningen. Och det slog mig så här i efterhand att den träningen vi var på Max den innan där, på tisdagen, att jag såg att Nanasi och Vecchia var på samma kant i den. Men jag la inte ihop de två bitarna för jag tänkte att det nog var ja, att man hade ett numerärt överskott på träningen. Det var väldigt många på plats och Nanasi och Hugo Larsson var dessutom inte med riktigt hela passet för de hade precis kommit från U21-landslaget, så de deltog inte riktigt fullt ut som de andra gjorde. Men man borde kanske varit lite observantare där. Dratt större växlar av det än vad man gjorde.
Jag tänker, man ska inte förringa det här med regnandet, för att just, nu har jag varit fotbollsspelare själv, men taktisk träning i ösregn när man flyttar runt pjäser och resonerar, det kan inte vara det roligaste som finns. Sen tyckte jag, det var, berättade Derek Cornelius själv efteråt, att man tyckte att han kanske var den som hade sämst förberedelser, men han hade ju egentligen bäst eftersom han hade spelat trebackslinje borta i Kanada i två landskamper.
Dock inte i den centrala rollen, av vad jag kunde utläsa på formationen.
Han hävdade själv att han hade spelat både centralt och till vänster.
Ja, ja,
det okay. Kan vara att, jag tror att han har börjat till vänster men hamnat centralt någon gång under resan.
Nej, men det är häftigt vilket förtroende Rydström har för honom. Han är, alltså, har inte haft många matcher som MFF-spelare, men han har gjort det på ett bra sätt.
Innan vi djupdyker i de taktiska funderingarna här. Om man ser det här liksom från någon sorts helikopterperspektiv, vad säger det här om Henrik Rydströms MFF?
Det tycker jag säger väl framförallt att det ska vara ett modigt lag som vågar gå ta för sig.
Så jag vet inte, jag får lite intrycket av att, för det är väldigt svårt att säga, jag vet du var inne på när du skrev om det Fredrik, liksom om det här är någonting vi får se mer av och hur han tänker, men det känns som att just det där modet han har, att det liksom, det kan vara lite grann ett infall också liksom, att ja, men nu har jag nog inga mittbackar, vilket vi hade varit inne på tidigare veckan, så får vi hitta på något helt annat och så kör han på det. Det, ja, vi ska ju gå in mer i detaljer, men det var ju både för och mycket fördelar men också vissa frågetecken.
Sen vet man ju inte hur mycket Rydström. Alltså jag fattar att det är lockande efter en sån här match att sälja in det lite grann som att han jag kom på att vi gjorde så här och nu kör vi bara. Alltså finns ju förstås mer tanke bakom en sån här rockad än att man bara får lite feeling på matchdagen sådär.
Ja, det var ju redan på torsdagen.
Ja, exakt. Fick feeling. Torsdags feeling.
Men han har ju inte kört något liknande detta direkt i något sammanhang tidigare. Vad jag kan...
Nej, det har väl varit liksom att man gått ner på en trebackslinje under någon enstaka period i någon av matcherna och man kanske har testat det lite på träning. Jag vet att jag har sett någon träning sådär att de har kört lite grann så, men då har det ofta varit att man ska likna ett motståndarlag och sådär, utan det har liksom inte känts att man seriöst har försökt nöta in en alternativ taktik på det viset. Det tycker inte jag i alla fall.
Nej, och det var ju, i så fall har det väl kanske varit med tre riktiga mittbackar. Nu var det ju med en mittback och två ytterbackar. Det är liksom, det är väl ingen som ser Anton Tinnerholm som en framtida mittback. Det var svårt att tänka mig. Busanello kanske, ja, jag vet inte. Lite mer egenskaper där. Men sen var det väl också fortsättningen där, om man fortsätter där. Liksom att Taha Ali och Sebastian Anas är väl kanske inte de försvarsstarkaste spelarna i den truppen. Så.
Vilka är det då? De är ju rätt snabbt att räkna upp.
Ja,
nej, jag tänker Martin Olsson hade ju kanske varit ett lite mer diskret alternativ.
Ja, det var kanske lite så att han hade lite känningar från den här sjukdomen. De hängde kanske i lite längre än vad man hade väntat sig, för beskedet i tisdags var ju att han skulle liksom köra på torsdagen. Det vet man ju fortfarande inte riktigt om hur mycket han var med på torsdagen där. Men om man ska gå in och titta på matchen sen så kunde man ju liksom, det är alltid lätt med facit i hand, men jag hade kanske gjort det bytet i 70:e minuten, men då hade jag Martin Olsson, när han väl kom in så kom han ju inte in som en central spelare.
Nej,
det var, tycker jag, var fascinerande, men annars kanske man gått ner på en fyrbackslinje med honom centralt då och tagit ut, säg Nanasi då kanske, och flyttat in Olsson centralt i mitten och gått på en fyrbackslinje och säkrat lite grann, men det var liksom inte melodi.
Det, när vi nu rinner in på det så tycker jag att det var direkt märkligt att han inte gjorde det. Framförallt med tanke på att Derek Cornelius dessutom hade kramp. Alltså han hade gjort 70 väldigt bra minuter tycker jag, men han låg ju ner och fick behandling för kramp och var rätt stabbig sen. Han blev bortvänd en gång riktigt rejält så att det blev ett friläge. Så att inte han kastade in Martin Olsson som centralt där, alternativt Lasse Nilsson som faktiskt satt på bänken och var ombytt, kan jag tycka var lite överraskande. Oskar Lewicki var ju också ett alternativ, han kom ju in senare.
Jag tror också att Rydström hade nog han har ju väldigt bra koll på Kalmar och hade väl på känna att Kalmar inte var så vasst offensivt. Jag menar, om Henrik Rydström hade mött ett Kalmar med Oliver Berg och Sebastian Anassi i laget, alltså egentligen mer eller mindre sitt eget Kalmar FF från förra året, så hade han inte coachat så här. Det är jag ganska övertygad om.
Däremot så är det ju väldigt spännande ut från början. Liksom. Jag tycker det är häftigt att se en sån offensiv uppställning med väldigt mycket bollkunskap.
Mm. Sen så tycker jag också att det säger någonting om formation, och det har jag ju pratat ganska mycket om, och jag vet att när vi har skrivit någon gång om Zeidan och sådär, och vilken roll ska han ha egentligen, och vad är han tänkt som, att man ska kanske inte stirra sig så blind i just utgångspositionen för att man inte är låst till den, och det här var ju verkligen ett prov på det, inte just i fallet Zeidan, men egentligen i alla andra. Anders Christiansen och Vecchia kunde röra sig mycket hur de ville, och det kunde ju Ali och Nanasi göra också. Hugo Larsson, om man tittar på hans heatmap då, från den här matchen, så är den liksom lite överallt. Den är liksom inte varmare någon speciell stans, utan ganska jämnvarm över alla centrala delar av planen egentligen. Och om man tittar på Busanello och Tinnerholm, så är de är ju bredda ju på rätt bra. Alltså.
Alltså det gör det ju, det ställer ju stora krav på spelarna såklart, men det gör det ju mer intressant att titta på. När man inte riktigt vet vem som kan dyka upp var.
Ja, men det kräver ju också att ha väldigt rörliga spelare. Alltså, det var väl något som kanske Malmö delvis har haft en bristvara på tidigare. Men Hugo Larsson just tycker jag är, jag tycker han gör en ny väldigt bra match. Där han rör sig över enormt stora ytor med väldigt stor självklarhet. Och det jag tyckte var väldigt positivt var att nu kom han ju faktiskt fram i avslutslägen också. Varav något var riktigt hyggligt. Det fanns ju, det var ju framförallt i början och sen i vissa delar av andra halvlek. Det fanns en viss väldigt spelglädje. Vi tyckte nog på läktaren att det var, efterhand. I första halvlek kändes det som att det var en vikande trend på något sätt. Det var lite falla tillbaka. Men man kommer ju igen sen igen.
Ja, det var ju ändå, man får ju ändå säga att de sista, kanske inte 15, men de sista 10 minuterna så var det ju ordentligt tryck mot Kalmars mål. Det blev ju inte så mycket mer än hörnor av det.
Ja, men det kom igen på slutet. Alltså, det var där någonstans mellan minut 10 och 32, ja, som det dalade.
Men Fredrik, den här väldigt offensiva uppställningen då. Vad gav den för, hur tog den sig uttryck på planen? Vad fick den för effekter?
Ja, det är lite svårt, för att man kan ju säga vad den fick för effekter, men om man liksom jämför det med vad man har fått för effekter av tidigare formationer tidigare år,
så är det
lite svårt att jämföra, för om man jämför med förra Kalmar-matchen som spelades i augusti då 2022, som slutade med en 1-0-förlust efter självmål, så är den snarlik denna, rent hur många skott man hade, hur många skott man hade på mål, hur stort bollinnehav man hade och hur många, ja, expected goals värde och så vidare. Så de är snarlika, men det som man kanske kan trycka på, ganska mycket av avsluten är inne i boxen. Just att man är framåtlutande och faktiskt tog sig in i straffområdet. Av 22 avslut så är 17 inne i boxen, enligt SofaScore och det statistiken.
Alltså 17 avslut in i straffområdet är ju många.
Ja, så att det är väl kanske det kan man se effekten av, att man kommer nära motståndarnas mål helt enkelt.
Det känns ju lite grann när man tittar på det, när det är när de spelar det anfallsspelet som de gjorde mot Kalmar, det ser ofta lite rörigt ut. Det är så himla mycket folk runt och i straffområdet. Och vissa gånger så strandar det, men det är klart att är man där hela tiden så skapar man ju chanser. Många av de här tajta situationerna slutar ju med att bollen är hos det anfallande laget.
Det är lite som en bisvärm som far runt där och surrar som 17. Mm. Så det är klart att det blir möjligheter. Det man fortfarande kan sakna då, det är kanske lite mer skott utifrån. Alltså att någon är lite längre bak för att skapa ännu mer oreda och få studsande bollar till alla de här i mitten. Och jag tyckte det du sa, för att alltså, vissa situationer så blev det kanske lite för många korta passningar där inne i straffområdet. Men det hände ju betydligt mer nu än i många matcher vi har sett tidigare.
Och jag tror att just det här kontrollerade kaoset är lite vad Rydström vill uppnå med en sån här formation. Att för Kalmar och för oss som tittar på så ska det framstå som rätt rörigt och svårt att få grepp om. Vad är det som händer där? Varför anfaller de inte i den formationen som de ställde upp i? Och varför är alla här nu? Och det är liksom precis den känslan man vill skapa hos motståndarna. Man vet inte vad man ska förvänta sig. Medan MFF-spelarna ska känna igen varje given situation på plan och kanske bryta ner den i mindre delar. Att nu är vi här ute på vänsterkanten. Vad har vi, hur kan vi ta sig ur den här situationen? Jävligt spelar man sig ur den och tar man sig vidare till nästa situation och liksom, så att varje del i sig blir inte så märkvärdig för MFF, för att framstå ganska kontrollerat trots allt, helheten för motståndarna blir väldigt svårgreppbar. Det tror jag är liksom någonstans ringar in lite vad Rydström vill med MFF i år.
Sen tycker jag att det kändes som att Kalmar blev tagna på sängen oavsett att de påstod att de hade fått indikationer innan. För första halvlek så sjönk de längre och längre och längre ner i knät på sin målvakt. Däremot så i andra halvlek så kom man ut högre upp i banan och alltså relativt tidigt hotade några gånger i alla fall med att man visade att här finns ju luckor bakom all den offensiva kraften.
Ja, den indikationen de fick var väl när Lasse Nielsen pratade om sin krossade testikel. Ja. Tänker jag då. Det var en tydlig indikation. Men om man... Du var inne här på Max att det fanns lite luckor ändå. Men när man tittar liksom på matchen som helhet så var det ändå så att de möjligheterna som Kalmar fick var ju i varierande grad effekter av MFF slarv. Vad var det som... Vad är det som gör liksom att en sån här offensiv uppställning fungerar även defensivt så att säga?
Jag tror det handlar lite grann om att man, med uppställningen visar man ett självförtroende och då spelar man med ett självförtroende också. Jag tycker att både Busanello och Anton Tinnerholm gör väldigt fin match bredvid Cornelius. Alltså Busanello blir mer och mer förtjust i faktiskt. Väldigt stabil och säker och väldigt bra inlägg. Mer kontrollerat än vad Tinnerholm har på andra kanten. Och sen som sagt, Cornelius växte på något sätt när han hade ansvaret i mitten. På ett märkligt sätt liksom så hängde det ihop. Och Ali växte väl efterhand på sin kant, även om jag fortfarande tycker att det blir lite mycket att alla stannar upp och tittar på hur länge ska han stå där och snurra mellan varven. Men alltså generellt, och likadant den här inom mittfältstrion. Peña har ju någon indianpass, tyvärr igen, men generellt så tycker jag att de fungerar ju väldigt väl tillsammans.
Just ytterbackarna, eller innerbackarna, så vi ska benämna dem, det är lite svårt.
Inre ytterbackar.
Lite så. Vi får kanske hitta någon sån här gammal term, att man är liksom någon slags...
Halvbackar.
Ja, halvback. Ja, det är väl kanske dags för en revival för de här sköna uttrycken.
Mer band i fotbollen.
Ja, men lite så. Jo, men att de är väldigt viktiga för spelet överlag och väldigt aktiva i matchen. Om man tittar då på, om man går in, grottar ner sig i statistiken och tittar på så kallade actions då, som till exempel är dueller, passningar, allt det kan vara där man inblandad i en, vad ska man kalla det på svenska, en sekvens på planen, spelsekvens på planen, så är det Tinnerholm och Busanello som toppar de två, som är alltså de är, det händer mycket kring dem hela tiden, de är väldigt involverade i spelet där.
Ja, mycket boll, båda två faktiskt, det har de absolut.
Ja, alltså, och det kanske inte är så kort, det blir ju när man har två spelare som i grunden har ett mer offensivt uppdrag så att säga. Det är ju ingenting man liksom trollar bort på 90 minuter så att det, när de hamnar i en sån hybridroll så är det kanske naturligt att de blir väldigt involverade, eller de blir mer involverade än de får nya actions samtidigt som de behåller sina gamla actions, om jag får tala statistikspråk.
Nu, jag är väl lite ironisk här kanske, men eftersom man då har två stycken väldigt offensiva mittbackar som är högt upp i banan, så blir det ju färre passningar i backlinjen och det är färre människor att passa till. Och det är inte jag saknar, kan jag säga.
Fredrik, du har berört tidigare också Peñas roll.
Mm.
Hur skilde den sig i den här matchen jämfört med hur det har sett ut under försäsongen?
Nej, men det skiljer sig väl egentligen inte så mycket kring vad han skulle göra egentligen. Han ska ju fördela bollar och även vinna andra bollar ganska mycket utan att för den saken skulle liksom vara en duellspelare. Så det som saknades denna gången är att han hade väl liksom inget skyddsnät bakom sig på riktigt samma sätt. Och när Bussanello och Tinnerholm stack iväg utåt kanterna och ja, Cornelius var ensam kvar med honom med Peña bredvid sig. Och det höll ju på att straffa sig i andra halvlek, och det är ju just det vi menar, att där hade det ju kanske varit på plats med att Martin Olsson också hade funnits där, och då hade ju kanske den situationen inte uppstått överhuvudtaget. För där har ju MFF tur, och det är ju någonting man får komma tillbaka till, att när just att den var så statistiskt lik den förra Kalmar-matchen, men då är det ju vad skiljer, då får inte MFF in bollen framåt och då gör istället Lasse Nilsson ett självmål på övertid. Jag menar, det hade ju kunnat vara ett misstag på samma sätt denna matchen. Vi pratade mycket om marginaler, och det gjorde ju MFF själva förra året också, med att man ska förtjäna sina marginaler och så vidare. Och ja, nu gjorde man kanske det då mot Kalmar denna gången, men det är ändå så, ett mål är ändå så pass lite liksom, att man kanske lite för mycket risk egentligen. I alla fall över 90 minuter. Man kanske kan riskera så pass mycket i 60, men sen får man kanske safea hem lite grann. Nu är man ju tråkig när man säger så. Men det...
Jag är lite nyfiken på vad ni har att säga om Stefano Vecchias insats. För det här var ju egentligen det första MFF-publiken fick se av honom, om man bortser från träningsmatchen mot Öster, som ju inte var en värdemätare på särskilt många sätt.
Säg inte det, Öster tycker du?
Ja, för dem, ja.
Jag ska titta på HIF Öster ikväll, tänkte jag.
Ja.
Jag tänker så här, att Vecchia hade ett bra avslut, han hade någon bra aktion in mot en och någon hyfsad rush, men han var ju inte någon spelare som utmärkte sig jättemycket i denna matchen, det tycker jag nog inte.
Såg man ändå vad det är han så att säga är i Malmö för att bidra med?
Nej, det kan jag väl inte säga. Alltså, man ser ju att det finns ett stort fotbollskunnande där, men det är liksom, går inte att höja något i skyan efter den matchen, så är det ju. Men det är, ja, det kommer fler matcher, så kan man väl säga. Det var kanske, det tar väl alltid liten tid i, eller alltid, men det kan ta lite tid i en ny omgivning.
Du vet, en premiär och en debut är alltid en debut.
Mm. Ja, och när det då är samma samtidigt. Ja,
då blir det dubbelt så svårt.
Ja, det är kämpigt alltså. Apropå Vecchia då, så var det ju så att startelvan innehöll samtliga vinterns fem nyförvärv. Sex om man räknar en annars i.
Mm.
Och i andra änden då, inga av sommarens värvningar från start. Bara två i truppen om jag räknade rätt i hastigheten.
Mm.
Hur... Alltså det är klart att det är, man kan dra väldigt uppenbara slutsatser av detta, men hur långtgående slutsatser ska man dra av detta?
Ja, det är ju, det är med en match i bagaget i år så är det svårt att dra för stora än. Men det har ju liksom inte varit någon hemlighet att det utfallet på de värvningarna som MFF gjorde förra året har inte varit bra. Det kan ju ingen säga någonting om. Och jag tycker att det var intressant att det var Sören Rex som kom in i andra halvlek, som ändå egentligen har gått igenom den här försäsongen skadad i stort sett hela tiden. Medan Mustafa Zeidan, som har varit frisk hela tiden och ändå hoppat in någon start och någon start när AC fick gå ut på uppvärmningen och sådär, kom inte in alls. Och det säger någonting. Sen får vi väl se exakt vad det säger, men att dels säger det väl att förtroende för Sören Rex fortfarande är ganska högt, och det tycker jag man har sett när han väl har spelat, att det finns mycket där. En jäkligt smart spelare som har spetskvaliteter.
Det är väl kanske också någon sorts bild av att Rydström kom in rätt tidigt och säkert har varit med i de här värvningarna, medan det i somras var lite mer panikköp, kändes det som, i en tränarröra som kanske var ännu värre än vad vi föreställde oss egentligen, med hur man skulle reda ut saker och ting när det gick dåligt, och Geo som först hoppar in och sen har redan tar över. Och det är ju sig Geo som hade värvat spelarna, men och han använde väl sig av flera av dem om rätt så mycket, om jag minns rätt, men sen försvann de ju snabbt.
Sen tror jag ju fortfarande att Siby kommer bli en succévärvning, och att han inte var med har ju inga petmässiga skäl, utan det är ju, han är ju inte riktigt tillbaka än, och han kom med för mycket nytta av det, det vågar jag nästan slå fast, men annars så var ju känslan lite grann att MFF värvade kanske inte just spelare som man specifikt behövde, utan man var tvungen att fylla på liksom. Lomotey är ju en sån värvning som man kanske inte riktigt, den hade ju inte gjorts om det inte vore för att Seby gick sönder till exempel.
Men inte tvärtom då? Då var det ju precis, de värvade för att de behövde.
Ja,
men det var mer de värvade av akut behov.
Ja, precis.
Det var
precis.
Sista minuten dessutom, ja, verkligen.
Lite så.
Nej, för Seby bara var hel så håller jag bara med. Det känns ju väldigt spännande.
Mm, och man ska ju, men det, man får ju liksom, det har spelats en match och det är liksom, det kommer ju vara så med så stor trupp och så relativt få matcher att bra spelare inte ens får hoppa in. Och man, det liksom, när det har gått fem omgångar kanske man kan säga lite mer om situationen för en specifik spelare då. Men jag vill liksom, ja, höjde lite på ögonbrynen åt att Zidane faktiskt inte ens fick hoppa in.
Sen tycker jag att det, nu börjar, det har inte direkt med nyförvärvningar. Jo, delvis eftersom Cornelius är en av dem. Men, oj, nej, fel av mig. Alla i backlinjen var ju nya dessutom just denna gången. Nej, men jag tror så här att vi kan väl slå fast nu att det är ett stabilare MFF bakåt. Även om det hände ett par saker mot Kalmar som man kan skylla på liksom individuella misstag och trötthet, så det är inte som i fjol att det är väldigt rörigt där bak. Och det tycker jag har visat sig även i andra matcher tidigare i år. Och det är väl väldigt positivt för MFF.
Ja, man får ju väldigt, som vi var inne på här tidigare, väldigt positiva vibbar kring Busanello. Och det känns ju som ett klassförvärv för ett väldigt bra prislapp. Och det känns ju också fortfarande som att han är otroligt stabil, men man har kanske inte riktigt sett de här riktiga höjdpunkterna och, eller högsta nivån, rättare sagt, att den finns fortfarande kvar där att hämta, vilket ju gör det ännu mer spännande.
Han bjuder ju på en eller två liksom penjamässiga uppspel i varje halvlek, känns det som. Det är svåra passningar med väldigt små marginaler, men de går väldigt ofta fram.
Och han hade ett par inlägg liksom som inte är ballongbollar upp i luften eller snedsparkar längs marken, utan som har den där perfekta bågen med skruv utåt planen. Som jag älskar.
Finns det något smolk i glädjebägaren här då? För MFFs del?
Ja, men det är väl kanske att man inte gör lite fler mål. Det kändes som att det var en följetong i fjol också, att man inte tryckte in och dödade matchen liksom. Och det känns ju som något som jag tjatat om i flera år, att det ska liksom inte vara spännande in på övertiden sån här match, tycker jag.
I fjol var det ju i ärlighetens namn ofta så att de släppte in det första
matchen. Ja, precis. För sig, då var det ju kanske spännande in liksom på ett bra sätt, och i och med att MFF fortfarande hade någon slags chans att få poäng. Men nej, men jag tycker att man ska kunna, ja, det ska kunna stökas undan lite mer. Vi får väl se om det blir så mot BP nu då.
När trillar man tillbaka till det positiva, så är det väl ändå dessutom det faktum att Isak Kiese Thelin fick göra mål och gjorde det på en straff. För det är ju lite straff.
Ja, alltså det tänkte jag på. Det är ju normalt sett så skulle man kunna ha den här diskussionen att det hade ju varit, nu gjorde de visserligen ett mål, men det var på straff. Men för MFF är det ju nästan mer värt än att göra mål i spelet.
Mm. Spelet innan straffen var lite märkligt. För att, jag tyckte att det var rätt skönt efteråt att Anders Christiansen uttryckte att det var en nästan 50-50-situation. För den är faktiskt rätt svårbedömd, tycker jag, även om man såg om den. Han har väldigt hög fart och visst är han kontakt. Men det som hände sen var att Taha Ali tog bollen. Och liksom började man tänka, vad ska han slå straffen? Varför då? Men sen uppstod det ju samtidigt en diskussion mellan IKT och AC. Där de kom fram till att det var nu läge för Thelin att prova. Han ville väldigt gärna. Nu satt han ju stenhårt mitt i målet. Det var ju inget snack liksom, i alla fall den här gången.
Det tyder ju på mod också att våga ta den i det läget. Jag menar en premiär, och man vill inte bli premiärsumpan liksom. Speciellt inte när det är ens egen straff som gjorde att MFF åkte ur kuppen nyligen. Så att det, för Isak Estelin personligen så kan det där betyda rätt mycket, en känsla.
Han var lite smårolig, för han sa att den var också inne.
Men den här var mer svår liksom, det var svårt att skapa en diskussion kring det här avslutet. Den var tydligt inne i alla fall. Det får man säga. Men just den här Anders Christiansen straffsituationen har ju varit, den blev så uppmärksammad genom hela helgen, kändes det som, tyckte jag. Att, och det pratas mycket om den efter matchen. Lasse Sätra var ute i och liksom propagerade för VAR efter att domarna behöver hjälp. Vilket, jag är ganska säker på att VAR hade gett domaren stöd i det här fallet.
Ja, alltså är det något man vet om VAR så är det att VAR är väldigt känsligt för, för saker som händer i straffområdet.
Ja. Men det var liksom som att dag tre inför Elfsborg-Häcken här på måndagskvällen så vevade situationen ännu en gång. Och jag kände liksom, är det här någonstans, är det här ribban ska ligga i år? Att vi ska liksom gå igenom varenda straffsituation på det här viset. Jag tyckte Irma Helin Sibaniad hade liksom rättmätig kritik mot spelarna i hur de uttrycker sig mot domarna. Och att det på många sätt inte är acceptabelt. Hon tog bland annat Lasse Sätras uttalandet som ett exempel på detta, och jag tycker det är, jag håller med, det är ju respektlöst liksom att hålla på det viset. Jag fattar att man reagerar i stunden och blir besviken, men att liksom ha det i sig, är tillbaka in i en tv-intervju och liksom ta heder och ära av en person, det är konstigt. Samtidigt så kan jag känna att Discovery har ett sätt att fördjupa sig i domarmisstag som inte är riktigt sunt och som jag liksom har lite svårt att se poängen med. För att när man analyserar lag och så är det sällan en felpass som man går in och tittar på, utan då tittar man på strukturella problem och man ser hur till exempel Elfsborgs backlinje har skött sig över tid och så vidare. Men när det kommer till en domare så ska man titta på en specifik misstag och så ska man liksom grotta ner sig och veva det här då, den här straffen då, så ska man veva den, och den var inte ens fel. Man kan argumentera för att han borde inte dömt den, men ingen kan säga att det inte är en film eller inte är en fällning. Så det kan man liksom inte snacka om. Och jag tänker att ska vi lägga ribban där i år, att det är så vi ska liksom nagelfara varenda domslut, så blir det ju en ganska, ja,
det blir långa program.
Ja, men jag förstår också, man ska liksom, sändningarna är långa och det är ganska tacksamt att prata om olika beslut, för de kan ha en betydelse. Men nu är man ju inne på liksom att man är inne på en sån nivå så att jag vet inte vem riktigt. På vilket sätt främst. Är man konspiratoriskt lag så kan man nästan tänka sig att det är någon slags varförespråkare som liksom vill belysa domarmisstag till den grad att för att vända opinionen så att säga. Men så konspiratorisk är jag inte.
Jag håller med dig om det mesta där, Fredrik. Jag tycker det är intressant att prata liksom domar, generella insatser och sådär. Det var ju Al-Hakim som dömde här och han är ju en väldigt bestämd herre på planen. Men han hade lite svårt att hitta en konsekvent nivå. Han var lika bestämd liksom i alla lägen på något sätt. Vilket gjorde att det blev en lite ojämn nivå, tyckte jag. Men framförallt, det märkte var att vid några tillfällen så hände det saker ute vid sidlinjen. Väldigt nära assisterande domare där det kanske till och med borde varit något gult kort. Men det kändes som att de vågade nästan inte agera bara för att han är så stark personlighet. Jag vet inte om det är så, men det var den känslan man fick då. Sen var det ingen som blev förfördelad, tycker inte jag i alla fall.
Nej, och jag måste säga att jag föredrar ju så som det var framförallt i första halvlek när domaren ändå låter.
Han lät mycket gå.
Låter spelarna spela istället för att blåsa sönder det. Det finns ju inget tråkigare än när varje närkamp slutar med frispark.
Nej, och där är det ju också, där står ju liksom spelarna som någon slags galopphästar i och bara väntar på att få komma ut liksom, och då det är ju, man kan ju inte bara blåsa direkt då, för då blir det väldigt, det är mycket känslor i en premiär, och det här tror jag för övrigt, nu ser jag själv och pratat om slutet här, men Jonas Eriksson nämnde väl det sen igår också, att i omgång 5 så kanske inte det här hade tillåtits på samma sätt, mycket av det som sker i första halvlek, men att det får passera någonstans.
Sen vad gäller Christiansens eller MFFs straff där, så är det ju alltså, om en spelare tar sig in i straffområdet med hög fart, då får man ju som försvarare vara lite mer försiktig, för att det kräver mycket mindre kontakt för att spelaren ska tappa balansen. Och man kan liksom inte, man kan inte gå in där och själv tycka att jag rörde honom ju nästan inte. Ja, men du rörde honom och han hade hög fart. Då påverkar det liksom.
Men Lasse Sätra är ju nästan 2 meter också, så han kan ju istället bara hänga med Christiansen och täcka skottet, bara liksom ligga tätt på honom, och han är ju för sen in, han har ju egentligen, han är väl egentligen någonstans mest besviken på sig själv. Det hade ju varit kanske lite självrannsakan, hade kanske varit på sin plats där istället för att liksom hänga domaren för sitt eget misstag, kan jag tycka.
Jag tycker också att man som lag ska fundera lite grann över sin insats liksom, generellt som helhet måste man väl säga att Malmö FF vinner matchen för att de är det klart bästa laget.
Mm.
Och även om det inte hade blivit mål på den straff, eller blivit straff där, så är det inte alls osannolikt att Malmö hade gjort ett annat mål.
Mm. Nej, men det kanske är det som får bli liksom, som lagen borde ta med sig från den här första omgången då. Kanske, ja, till man tittar till exempel på Olof Mellberg som står på Tele 2 och vrålar att han vill byta ut domaren efter att man har inte fått ett domslut med sig då, som han tycker är helt felaktigt. Och jag känner liksom lite grann att svenska tränare ofta får något av en stämpel att man är någon slags visionär som har otroligt koll på det taktiska. Om man tittar hur mycket fotbollsmatcher som helst i veckan och liksom man kan alla de här spelsystemen och man vet precis hur motståndarna spelar och man har ett scouting-team som är hur bra som helst. Men när det är dags för match så är det ändå 80% av energin längs sidlinjen läggs på att skrika på domaren om hur fel han haft i olika domslut. Det känns som att det finns bättre saker att göra av den energin, kan jag tycka.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Apropå energi då, så föregicks ju matchen av en hyllning till Christer Christensson som gick bort här under vintern. Hur upplevde du den, Max?
Alltså väldigt speciell. Jag tyckte det var väldigt smart av MFF att spara den till den här, även om man har haft cupmatcher tidigare. Det konstiga var, jag fick en sån känsla själv, för när jag pratat om Derek Cornelius med både här tror jag, men även i andra sammanhang, så har jag nämnt vissa likheter med Christer Christensson. Och jag tänkte faktiskt på under den här matchen att Christer hade gillat vad han hade sett. Därför att det är liksom inget duttande och dittande, utan man är bestämd att slå hellre ut bollen över sidlinjen om det skulle vara så. Så att jag tyckte det blev en liten fin hyllning i sig själv. Men den här tysta minuten innan var väldigt, väldigt fin. Christers familj, alltså för oss så betyder det här lite extra eftersom Christer jobbade väldigt många år på Sydsvenskan. Och det gjorde även familjen. Så att rent personligt så fick jag ögonkontakt bakom mig med hans hustru Lilian och döttrarna Annette och Birte. Och det kändes väldigt skönt att få den connectionen. Han pratade lite med döttrarna i pausen också, som hade upplevt det som en väldigt fin hyllning till honom. Och man sa ju också att det skulle avslutas med en applåd. Och det drog faktiskt familjen igång på läktaren. Det var väldigt snyggt, tyckte jag. Så att, jag tror att publiken fick ta ett värdigt avslut, farväl, av den MFF som för all framtid kommer att vara den mest MFF genom tiderna.
Ja, det är svårt att säga någon. Det kommer aldrig nå upp i det antalet. Nej.
Och det är klart, alltså jag ser honom framför mig fortfarande när han satt på läktaren och alltid hade åsikter och tankar om det han såg på planen. Men det var snyggt, det tycker jag.
Vi får se om Derek Cornelius dyker upp här på redaktionen om några år då, när hans karriär var... för att liksom knyta ihop säckarna.
Han har säkert gått på college och lärt sig någonting där borta i USA. Så man vet aldrig.
Hur kände ni för stämningen i övrigt då? Det var ju utsålt. Hur upplevde ni det?
Jag vet inte, jag tyckte att stämningen var helt okej. Men jag har hört om som supportrar som inte tyckte att det var så bra stämning. Det man kan notera är att den gamla avgångne kapen och Agron, han var tillbaka igen. För man har tydligen inte lyckats enas som en ny.
Han har ju synts även under...
Han var på cupmatcherna också. Ja. Men annars så... Nej, men det var väl inte supertryck, men det var väl hyfsat.
Nej, men jag tänker att det är liksom avspark lördag 15-effekten, eller?
Du tänker att folk inte har hunnit börja dricka?
Nej, men jag tänker att just... Ja, men om man ska generalisera så har ju eftermiddagsmatcherna en tendens att vara lite mer avslagna än kvällsmatcherna.
Dels har det väl varit en lite nedåtgående trend stämningsmässigt under de senaste, kanske till och med 2 åren, tycker jag. Kanske funnits en liten mättnad där också, precis som man tycker sig skönja på plan. Det är inte sällan det där liksom lever i symbios med varandra. Sen är ju en premiär lite speciell också. Det är väldigt nervöst överlag och med tanke på hur förra året var, och många undrar, kan det börja med en seger nu så att det kan liksom lossna lite grann här och lösa upp lite knutar. Det är mycket möjligt att i nästa hemmamatch så kommer det liksom vara mer, känslorna kan få utlopp på ett annat sätt. Jag tror det är liksom lite mer av en nagelbitare detta. Om man är på en högst ovetenskaplig analys av läktarstämningen.
Sen är det bara smånoteringar. Det var oväntat mycket Kalmar-fans, tyckte jag. Det är alltid kul när det är hyfsat välbesatt.
Och det här tycker jag faktiskt är en ganska kul sak att ha med sig från premiärhelgen. Ja, men att Hammarby har liksom säljer ut, och att Djurgården är jättemycket folk, och att MFF har fullsatt och att Blåvitt har fullsatt, absolut inga konstigheter. Men Häcken hade ett jättefölje med sig till Borås, större än vad jag har sett dem ha, ja, nästan någonstans tidigare. Jag har inte stenkoll på alla Häcken bortaföljen, ska ju sägas då, va? Men det var en rejäl klick i nedre hörnet på ena kortsidan på Borås Arena. Och även Kalmar då i Malmö, de har aldrig varit i Malmö med så mycket folk.
Nej, det måste ha varit rekord där. Mm. Och sen var det en väldigt fin flaggtifo, det är ju allmän flagg då, alltid på premiären, och en liten hyllning även där till Christer i form av en banderoll. Det är väl, ja, små noteringar i marginalen kring den här premiären.
Värnamo sportarklacken på Ullevi vill jag nämna också. Jag släpper inte riktigt taget om. Nej, men det blir ofta att vi stirrar oss blinda på de här storstadslagen och liksom de resurserna som finns här, och numerären. Det går ju förstås att åstadkomma häftigare tifo när man är väldigt, väldigt många. Men många utav dem, liksom, vad ska man säga, nu vill vi kanske taskigt säga landsortsklubbar då om Häcken. Men att de jobbar hårt liksom, och att de är på väg att växa också, det är roligt.
Värnamo-klacken fick utdelning för sitt slit också till slut.
Mm.
Men jag tänker att om de inte har ändrat om där på Finnvedsvallen, så måste de ju vara väldigt sugna på att åka på bortamatcher, för de har ju den sämsta hemmaklacksplaceringen i allsvenskans historia.
Ja, just det.
I kurvan på andra sidan löparbanan.
Ja, det är inte drömmen.
I den andra omgången så väntar ju en ny lördagsmatch för MFF, den här gången borta mot Brommapojkarna, som inledde med förlust 1-3 borta mot Djurgården. Den har ju tidigare nämnts här på grund av Olof Mellbergs skogstokighet. Men i alla fall så förväntar sig, antar jag, de allra flesta MFF-supportrar 3 nya poäng i den här matchen. Gör de rätt i det? Är det rimligt att förvänta sig det?
Ja, det tycker jag.
Ja, det, alltså, ska Malmö vara med i toppen så ska man väl vinna borta mot BP tämligen komfortabelt.
Mm. Ja, men det är viktigt också att få in de där poängen man inte fick in i fjol. Jag menar, Kalmar hemma, redan där är det 3 poängs skillnad från i fjol. Och ska vi kalla då Brommapojkarna borta för kanske Värnamo borta, som, alltså, jämföra med i fjol, en nykomling, och ja, kan MFF ta 3 poäng där också, så är man ju 2 poäng bättre redan där än vad man var i fjol.
Och nu spelar vi in detta redan tisdag, det är match på lördag, men man kan ju förmoda att det är ytterligare spelare, alltså att Lasse Nilsson och Martin Olsson är tillbaka i helt speldugligt skick, att Oskar Levicka har ytterligare en vecka i kroppen och ändå har spelat sina första minuter. Det är säkert någon spelare som jag glömmer bort nu, men Ryssland bör ha ett större urval till denna match.
Förväntar ni en sorts återgång till det normala, så att säga, uppställningsmässigt?
Jag skulle tro att MFF kliver tillbaka med en fyrbackslinje, ja. Och det kan också bli lite skillnad på vissa byten. Jag tänker mig till exempel att Zeidan kanske kan uträtta mer på ett konstgräs än vad en Søren Rex kan göra. Det får väl ha liksom danskens kropp i åtanke där. Anders Christiansen kanske bara spelar 70 minuter, just med tanke på underlaget också. Sen så, det är nio dagar till nästa match där IFK Göteborg borta då på måndagen efter. Så, alltså inte måndagen efter, utan ytterligare en måndag efter blir den 17:e då. Så ja, det är väl lite sådana saker som kan göra skillnad.
Ja, spontant tänker jag fyrbackslinjen med Nilsson och Cornelius och Tinnerholm och Busanello. Samma inom mittfältstrio. Vecchia på en kant och Thelin där framme. Det innebär egentligen att Taha Ali och Sebastian Anansi slås om den sista platsen.
Mm, och där tror jag nog att Ali ligger före än så länge. Han kändes pigg och hotade bra. Det är han också som servar Christiansen med den här djupledsbollen när han rinner igenom. Eller stoppas från att rinna igenom kanske vi ska säga.
Sen tänker jag att det ställer ju lite krav här på lagbygget. För det är, liksom, det är en sak att ha hemmapremiär inför fullsatta läktare och en helt annan sak att ha avspark klockan 15 en lördag på Grimsta.
Fast jag tror samtidigt kanske det är lättare att spela den matchen än om man har varit mot Djurgården på Tele2. Alltså inte bara rent spelmässigt, men att det är, man kanske har en lite mer avslappnad inställning. Och det kanske kan vara bra.
Mm, de har ju fått ett betydligt bekvämare 5 första omgångar än vad de har haft tidigare år. Det får man ju ändå, får man säga. Det kan nog vara välkommet just med tanke på att det är en omstartssäsong. Sådär.
Då tänkte jag att vi skulle prata någon minut om Zlatan statyn också. För Malmö stad meddelade ju här om dagen att den ska behållas i magasinering. Och enligt det miljöpartistiska kommunalrådet Janne Grönlund så är det citat inte aktuellt att sätta upp statyn på flera år. Kommentar, Fredrik.
Ja, men rent krasst så får man väl säga att MFF-supporterna vann någonstans. Det utvecklades ju till liksom en konflikt mellan Zlatan och ja, kanske framför allt Malmö FF då, för folk som inte är så fotbollsintresserade i MFF kan ju till och med ha lite svårt att förstå vad det här, vad som är grejen här.
Tror ni att är det liksom det här, är det själva Zlatans ägande i Hammarby eller liksom mer att det fanns ett scenario där han skulle komma att spela för Hammarby som var upprörande?
Nej, jag tror det var hela grejen runt Hammarby och hans sätt att det dyker upp precis när statyn har kommit upp och hela hans sätt att uttrycka sig och vara. Och jag tror faktiskt på något sätt så blev det inte ihållbart bara gentemot MFF-supportrar utan det blev ihållbart mot Malmöborna. För även om inte du är superintresserad av fotboll så är du Zlatan har du koll på något sätt och han väcker väldigt mycket känslor. Så att jag tror nog att det var många malmöiter som nej min san, nej min själ, han ska inte stå där.
Mm. Men jag upplevde också som att alla vet att Zlatan är en affärsman. Det säger ju liksom, den andra sidan säger ju ofta så, men han är, det är bara business för Zlatan. Ja, men det tror jag folk i ganska stor utsträckning har förståelse för, men det är att han säger att Hammarby ska bli Nordens största klubb och så vidare. Man kan inte säga så var staty utanför staden. Det går inte bara. Så det funkar ju inte. Och sen så kändes det som att det nästan blev någon slags chicken race då liksom mellan dels en MFF-falang som hade bestämt sig för att den här statyn ska förstöras oavsett vad, men också Zlatan som menar på att den ska upp i Malmö oavsett vad. Han fick ju frågan här på presskonferensen, den här omtalade presskonferensen inför Belgien-matchen, och då sa han att den ska stå i Malmö, det är det de får, och det har liksom Zlatan gått in i ett sånt där nästan så att statyn ska upp för att håna Malmöborna, vilket ju känns konstigt. Och jag tror att politikerna i Malmö såg dels det, men kanske framför allt det här hyllandet av Qatar och diktatur, det är ett diktatursystem som en biljett till att faktiskt säga nej, den ska inte upp. Det kom nästan som en skänk från, inte ovan, men det blev liksom som en, ja, nu kan vi fortsätta ha den undanstoppad.
Men om man... det finns ju en praktisk del av det hela också, helt enkelt. Alltså, den hade ju inte fått förmodligen, vilket man kan ha många åsikter om, och det behöver vi inte fördjupa oss i nu, men det för konst ska ju inte förstöras naturligtvis i grunden, men den hade ju inte fått stå kvar. Så att det hade ju varit ett uppenbarligen ganska meningslöst beslut att sätta upp den som det ser ut just nu.
Mm. Ja, men det hade ju blivit närmast en, alltså så här, att bränna bocken i Gävle, det hade ju blivit någon slags malmöitisk motsvarighet på det. Det hade ju inte folk, det hade egentligen inte spelat någon roll var de hade ställt den. Den hade förmodligen inte fått stå kvar.
Men om man tittar i kristallkulan då, kommer den att komma upp någon gång?
Nej.
Finns det en tidsgräns för när de här såren kan vara läkta?
Nej, jag håller väl med Fredrik, jag är mycket tveksam till om den skulle kunna komma upp. Då måste det nästan hända något nytt kapitel i den här historien på något sätt.
Ja, nej, det har jag svårt att se. Den kommer inte komma upp i Malmö i alla fall. Det skulle ju vara om man ställer den. Ja, vår gamla sportchef Åke Stoll tyckte ju att man kunde ställa upp den i Qatar då till exempel. Nej, det skulle ju vara om man gör något sånt. Men det låter ju, jag förstår inte varför de skulle vilja ha den. Nej, jag har svårt att se att den kommer upp någonstans.
Det är ett tråkigt slut på en historia som var något annat från början faktiskt.
Mm. Lärdomen blir väl att man inte ska uppföra statyer på levande personer. Det blir ju ganska dyra läropengar och man tycker man kanske borde haft, med tanke på vilken kontroversiell person Zlatan ändå är, att man kanske skulle kunna haft det här lite på känn. Men det var nog en hel del politiker som var lite sugna på att hänga med Zlatan.
Men det är ju svårt samtidigt. Jag menar, när de satte upp statyn, Henrik Larssons statyn i Helsingborg, så var ju det helt okomplicerat. För då var han ju bara spelaren Henrik Larsson.
Mm.
Sen blev han tränaren Henrik Larsson, som ju inte lyckades alls. Och då hamnar man i ett helt annat läge. Så det stöttar ju hela argumentationen för inga statyer på levande personer.
Ja, det blev en väldigt konstig situation eftersom Malmö har den policyn egentligen. Men nu fick man ju statyn. Och, jag tror många, åtminstone i min generation, har ju sagt mer än en gång att det är märkligt att Zlatan skulle komma att bli en staty före Bosse Larsson, så länge båda två är levande. För att ifrånkomligt så betyder ju Bosse någonting på den tiden som är väldigt svårt för dagens generationer att kanske förstå överhuvudtaget. Så att kommunen hamnade i ett konstigt läge när man fick den här i knät, men vi har väl alla lärt oss av det här att det är dumt att sätta upp statyer av levande personer.
Sen så är jag ju egentligen i grund och botten inte emot idén av att Zlatan Ibrahimovic ska hyllas och att han någonstans ska ha, det kommer han ju ha och det har han ju, en framskjuten plats i Malmös historia som en av stadens viktigaste personer, och han är ju definitivt den mest kända personen från staden någonsin, och att det är liksom, tycker, en hyllning behöver inte vara 100% på att man hyllar allt det fina i en person, utan det finns just det här kontroversiella finns med också, att det här var en spelare som gjorde en speciell resa och som var på sitt sätt och som fortsatte vara kontroversiell hela vägen in liksom. Att, men liksom, det behöver ju kanske inte visa sig att man ska liksom stå staty utanför en arena där lagets supportrar tycker genuint illa om honom. Alltså det kanske kan liksom, tiden var inte riktigt mogen för det. Men man hade behövt lite perspektiv. Jag menar att om man aldrig satt upp den här statyn nu och allting fortfarande hade hänt med ingången i Hammarby och så vidare och hela Katar-biten, och att man istället om 15 år hade satt upp en staty, om vår kulturchef Ida Ölmedal föreslår utanför centralstationen i Malmö. Ja visst, varför inte? Det kanske hade landat på ett helt annat sätt. Men ja, tajmingen var fel och ja, det mesta blev fel.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Som tidigare nämnt så spelar alltså MFFs härlag nästa match på lördag klockan 15. Innan dess, på lördag klockan 13, så har damlaget sin seriepremiär. Första matchen i Division 1, borta mot IFK Göteborg. Nu börjar det likna något.
Ja, det gör det. Och vi kan ju med stor glädje säga att ni kan alla följa detta. Eftersom Sydsvenskan har köpt rättigheterna att tv-sända MFFs matcher den här säsongen, utifrån ett perspektiv att det naturligtvis är intressant för väldigt många Malmöbor att följa den här resan. Inte bara Malmöbor, fotbollsintresserade överhuvudtaget. Så att Det blir naturligtvis väldigt spännande att rivstarta med ett klassikermöte. Om än det är första gången just damerna möts i de sammanhangen.
Du har ju tidigare argumenterat för att den här matchen ligger lite för tidigt i schemat, Max. Varför tycker du det?
Jo, men det är väl så här att ett sånt här klassikermöte skulle kunna locka väldigt stor publik, och påskafton är väl inte en idealisk dag. Påskafton klockan ett känns lite tveksamt eftersom många är ute på familjegrejer och bortresta och sånt över den helgen. Så att jag tycker man kunde mjukstartat den serien lite grann och tagit det här några omgångar in. Sen vet jag att spelarna tycker det är rätt så häftigt liksom att de kastas in i det direkt.
Vad har du för förväntningar på den här säsongen då?
Nej, men alltså att MFF kommer att vara ett topplag, men som jag har sagt tidigare så kommer resan inte vara i närheten av så enkel som den har varit tidigare. Det är många matcher som kommer att vara betydligt tuffare, och jag är helt övertygad om att man inte kommer att gå obesegrade genom den här serien.
Du säger alltså att de kommer inte göra 100 mål den här säsongen?
Nej, det kommer de inte göra. De kan säkert göra en hel del. Och man ska komma ihåg att jag tror inte att IFK Göteborg är en av de största konkurrenterna rent. För den känslan jag hade i fjol, de är också nya i division 1, är att Örgryte faktiskt, som kommer till Malmö nästa helg, är kanske ett steg längre fram än vad IFK Göteborg är. Åtminstone om man ser utifrån förra årets lag. Men det kommer att vara, de lagen som har spelat några år i ettan kommer inte att vara så lätta att tampas med. Men naturligtvis kommer de få vara med i toppen.
Jag ska säga att vi kommer ju att ägna oss mer åt detta i nästa avsnitt faktiskt. Men jag vill ändå passa på att fråga här, vad säger du liksom, är serieseger och avancemang ett måste för MFF?
Ja, mer eller mindre är det nog det. Det gäller att liksom hålla den här, det är inte så att satsningen rasar ihop om man inte går upp, men det gäller nog att hålla farten här. Därför att utvecklingen runt omkring går så snabbt. Det vi har sett redan nu i Allsvenskan i år är ju att det är fler lag som håller en jämnare nivå. Nu kan det innebära delvis att Rosengård har tappat, men alltså det gäller att rätt så snabbt ta sig upp i det här, därför att stegen är rätt långa mellan division 1 till elitettan, och framförallt mellan elitettan och Allsvenskan. Så att jag tror att MFF behöver hålla tempot uppe och avancera, och inte minst för att hålla intresse och tryck också uppe runt laget.
I ett scenario där de inte går upp, vad skulle det innebära?
Nej, inte någon katastrof tror jag, men de hade ju fått tänka om och plötsligt värva in fler spelare på en högre nivå än vad man har nu, så att säga. Nu har man fått in Sara Meluk som ni kommer att träffa i ett reportage inför den matchen i Sydsvenskan. Hon har massor av allsvensk erfarenhet från Umeå framför allt, men gjorde ju debut redan i Rosengård. Och har ju faktiskt spelat flickfotboll i MFF så länge hon varit med, trots att hon inte är så gammal. Men man har ju inte, alltså, och det finns fler. Malin Gunnarsson har spelat i Allsvenskan. Det finns några stycken, men skulle inte det här räcka, då får man nu skruva upp rätt så rejält till nästa år.
Man tänker ju säga ändå att MFF och kanske vissa andra, så att säga, storklubbar på här sidan har ju ändå möjlighet, så att säga, att skruva upp där det behövs. Det kommer ju fortfarande att vara en ganska liten del av föreningens totala omsättning.
Jag tror inte det är något pengamässigt problem. Jag tror möjligen att det kan vara ett problem att få de riktigt bra spelarna, om de inte har lokal anknytning, att gå ner i division 1. Jag tror alltså att, och det är också därför jag tror det är så viktigt att klara detta steget, att klarar man att gå upp till elitettan till nästa år, då har man liksom, då är allsvenskan inom synhåll, då är det lätt att värva spelare, lätt att plocka ihop och spelare som kan ta det sista steget upp. Samtidigt som man ska komma ihåg, vilket jag tycker är otroligt viktigt för MFFs filosofi i det här, när man nu har fått igång en bred flickverksamhet, att man ser till att några unga tjejer är med i truppen redan nu och verkligen får speltid. Så att de yngre flickspelarna i MFF känner att det finns en väg upp. Så att det inte blir bara ett hopvärvat lag. För då tror jag kanske att intresset kan inte svalna. Men det blir kanske inte lika spektakulärt som om det finns lite egna spelare som är med redan från början.
Vi återkommer efter påskhelgen. Då kommer vi att återkomma både till herrlagets och damlagets äventyr under densamma. Det här har varit avsnitt nummer 316 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!